Gunilla nummer två. Det är många Gunillor här under dagen. Står redan redo, Gunilla Lundgren. Sen mer än 40 år är det väl. 42 år blir det väl. 1972 kom första boken ut som du skrev tillsammans med romska flickor. Och det har blivit ett 40-tal böcker med barn och ungdomar. Och jag såg boken som du har också, Nobel i Rinkeby. Det är sådana projekt som du förknippas mycket med. Varsågod, ordet är ditt.
Och nu tryckte jag ju på det här och det hände ingenting. Jag trycker faktiskt. Ja, så här. Nu har det börjat. Ja, nu ska vi kasta oss till 14-åringar. Det är ett projekt jag kommer berätta om som jag har jobbat med i 25 år i Rinkeby. Och det heter Nobel i Rinkeby. Men det kan också sägas Nobel i Rinkeby. Och som ni ser så finns det en undertitel. Det handlar om Nobelpriset självklart. Men om jag inte bodde i Stockholm så skulle jag jobba med något helt annat. Så att det, för här kan man jobba med det. Eftersom vi har Nobelmuseet här. Men det handlar om att upptäcka världen, språket och sig själv. Det där handlar om. Och då jobbar jag med en klass i Rinkeby. Jag är författare så jag jobbar halvtid. Det är ett sånt här kultur i skolan-projekt. Det finns en bildkonstnär också med, Lotta Silvehjelm. Och vi jobbar tillsammans med lärarna under en hel hösttermin. Och vårt syfte här då är att jobba med Nobelpriset. Att vi jobbar med Nobelpriset beror på att jag säger till de här barnen, Nobelpriset är ett internationellt pris och ni bor i en internationell stadsdel. Så det passar väldigt bra. Och många Nobelpristagare är flerspråkiga precis som ni är. Och det vi då gör, det är att vi börjar med att gå till Nobelmuseet. Här sitter de på Nobelmuseets trappa. Det här är i slutet på augusti. Vi håller på hela terminen. Och då får de lära sig allt om Alfred Nobel. Det är det första vi gör. Och de här barnen, de är flerspråkiga. Det finns... Många kommer... Några har bara bott i Sverige ett par år. Några är födda här. Men alla talar flera språk än ett. Då gör vi en serie om Alfred Nobel. Det är inte för att jag ska lära dem att göra en serie, utan det är för att jag lär känna dem när vi gör serien. Det är ett bra sätt att sätta sig in i en stor personlighet som Alfred Nobel genom att göra den här serien. Och det är intressant med Alfred Nobel, ni kan läsa om honom sen. Jag visste inte så mycket om Alfred Nobel när jag började, men hans liv är väldigt spännande att berätta för de här barnen. För Alfred Nobels pappa lämnade sin familj när Alfred var bara 5 år och åkte till Ryssland. Han hade stora skulder. Han var också upptäcktsman, eller vetenskapsman. Och Alfred såg inte sin pappa sen förrän han var 9 år. När pappan hade råd att skicka efter sin familj. Så Alfred växte själv upp som ett invandrarbarn i Ryssland. Och när man berättar det här för barnen, det påminner så mycket om dem. De har kanske inte heller sett sin pappa på 5 år. Så kommer de hit och pappa är en helt annan person än vad de har tänkt. Och då pratar vi mycket om det här. Hur Alfred kände när han fick träffa sin stränga pappa. När han var 9 år och inte kände igen honom. Sen vi lär oss allt om Alfred Nobel så mycket vi hinner. Och alla lärarna, det här är ju verkligen ett samarbete mellan skola, bibliotek och Nobelmuseet. Så att lärarna är med hela tiden. Och lärande kan vara, om det bara är modersmålsläraren så blir det så. Men det kan lika gärna vara SO-lärarna och NO-lärarna. Bildläraren självklart, musikläraren. Alla lärarna kan vara med. Det beror på vad man vill göra, hur mycket tid man har, vad man vill ägna åt det här. Så undersöker vi Rinkeby. Rinkeby är barnens hembygd. Det glömmer man ibland att tänka på. Det här är deras enda hembygd. Och de vet väldigt lite om Rinkeby. De kanske är helt nyanlända, eller även om de är födda här vet de inte väldigt mycket om Rinkeby. Så vi går ut med bildens hjälp. Först tecknar vi och sen skriver vi. Här är ett barn som har tecknat sin kompis som då sitter och tecknar av Rinkeby fontän. Då lär vi oss dem. Vi lär oss vem ritade fontänen, varför gjorde man, hur gammalt är Rinkeby, hur har det sett ut. När Rinkeby byggdes var det svenskar från Norrland och många finländska arbetare som bodde i Rinkeby. Nu är det många somalier. Så Rinkeby är en spännande ort som speglar världen. Det är det vi också pratar om, att Rinkeby speglar världen. Så visar de Stockholm. De är stockholmare. Rinkeby är en stadsdel i Stockholm. De här barnen måste känna att de är stockholmare. De är svenskar också. De har svenska pass. De är stockholmare. De vet ingenting om Stockholm. Så vi tar dem in till Stockholm och de får teckna. Och här är vi på stadshuset. Den är trappan de kommer se sen. När Nobelpristagarna går ner här tillsammans med kungen och drottningen. Vi går till Gamla stan. De har sällan varit i Gamla stan. Och hela tiden tecknar vi. Då håller vi på med det här att lära oss om Alfred Nobel, Rinkeby och Stockholm. Tills oktober. Då får man reda på vem som ska få Nobelprisen i år. Och då känner jag ju barnen bra. Så då kan jag välja ut en liten delegation på en 4-5 barn. Som får följa med till Börshuset. Vi har fått lov att göra detta. Och vara med när man tillkännager Nobelpriset i litteratur. De här barnen är väldigt upptränade då. De måste uppföra sig mycket artigt. De måste kunna svara alla frågor på engelska. För det kommer också utländska journalister. De måste vara väldigt tålamodsfulla och stå i den här trängseln. Och de måste representera sig själva naturligtvis. Och Rinkeby och Sverige. För det är media från hela världen. Och de blir ofta intervjuade. Kinesiska media, miljontals människor som ser dem och de pratar så fint. Och vi tränar jättemycket inför det här. Så att de verkligen ska kunna. För det är svårt för dem att få de här frågorna. Vi måste träna mycket innan. Ja, så är de med här. Och nu får vi reda på vem får årets litteraturpris. Då har vi läst andra Nobelpristagare. Vi har läst om det är många indiska barn i klassen så läser vi Tagore. Är det många turkiska som det ofta är så läser vi Orhan Pamuk. Så vi har läst. Naturligtvis kan man inte läsa så jättemycket. De är 14 år. Många kan inte så bra svenska. Men jag väljer ut stycken och dikter och bitar. Och jag tänker verkligen på de olika barnen. Vad kan den där pojken tycka om att läsa? Vad kan jag hitta åt honom av Tagore till exempel? Eller vad kan jag hitta av Pamuk till exempel? Det är inte så svårt för man kan läsa om Istanbul. Men alltså, jag måste lägga ner lite kraft för det. Selma Lagerlöf läser vi alltid Bortbytingen. Det finns sådana grejer som vi alltid kan läsa som går bra att läsa för 14-åringar. Så börjar vi göra ett häfte. Vi har redan börjat. Vår målsättning är att vi ska göra ett jättefint häfte som vi ska ge till litteraturpristagaren och att han eller hon ska komma till Rinkeby och ta emot det här häftet. Då ligger det ju mycket på oss vuxna att hitta texter här som passar att läsa för 14-åringar. Och då tänker vi på vad är det vi vill ge dem? Vi ska ju ge en present. José Saramago, då lärde jag oss att han var väldigt intresserad av arkitektur. Det var spännande för då gick vi ner i Rinkebys tunnelbana och tittade på den. Ni har kanske varit där, det finns den vackra bocken. Och vi studerade den där bocken, den är ju så här liten i verkligheten. Men den är ju vacker guldmosaik. Så vi lärde oss mycket om Rinkebys tunnelbana. Och skrev och berättade för José Saramago om det. Och vi gör alltid våra häften på pristagarens modersmål. Så det är på svenska och portugisiska det här häftet. Gao Qingyan, han var intresserad av teater. Det gick vi på, tittade på olika Marionettmuseet och olika teatermuseer och tittade på det. Och så skrev vi det på svenska och kinesiska. Vi läser också Nobelpristagaren. När Mikael Meschke fick priset tänkte vi att nu skulle vi skriva något väldigt kul till honom, en fars, eftersom han är så humoristisk. Och då skrev vi en fars om tre mammor som bråkade i tvättstugan. Den ena var kurd, den andra var turk och den tredje var somalier. Och de bråkade väldigt mycket och skröt för varandra om vilken som hade bäst man och bäst barn och sådär. Och det var så kul för att då fick de skoja med alla de här egna fördomarna som alltså, de kunde ta ut väldigt mycket. Då blev vi inbjudna av Mikael Meschke att sätta upp denna pjäs på Marionetteatern. Det var ju fantastiskt. Ja, det var ju inte för allmänheten, det var för en utvald grupp. Men det här tog enormt mycket tid. Det var typ att vi hade en sån bra grupp av lärare för att nästan hela terminen gick åt till det här. Men alla barnen var med. Alltså, någon var ljustekniker och någon tog hand om ljudet och någon gjorde dekoren och någon gjorde dockorna. Och alla barnen är med på allt. Alltså häftet, alla barnen är med häftet. Med bild och ord. Och här gjorde vi en hel pjäs, Mikael Meschke. Och den här bilden här med för att den säger så mycket om vad som hände. Det var Dema. De tyckte det var jättelöjt att hålla på med de dockorna, alltså 14-åringar. Men Badema sa, jag älskar min docka nu. Jag kan inte skiljas ifrån henne. Och alla dockorna var självporträtt. Utan att de visste om det själva. Badema hade stora vackra ögon. Ja, det är ett äventyr. Varje år tänker jag, hur ska det gå i år? Det kanske inte, i år blir nog väldigt svårt, tänker jag. Men det kommer gå. När Naipaul fick, då var det så att klassen kom i uppror. För att de får också jobba med data, naturligtvis. Och då läste de att han var emot islam. Han var väldigt kritisk till islam. Det var ju väldigt dåligt. Alltså 90% av barnen i de här grupperna jobbar med är muslimer. Kanske 95. Det tyckte de inte var bra att han var så emot islam. De läste jättemycket. Men sen hade han gått till prostituerade och det försvarade han. Ja, det blev uppror i klassen. Han fick inte komma. Nej. De ville inte träffa honom. Ja, och då sa han, det är jättesvårt för mig att ringa till Nobelstiftelsen och säga att han inte får komma hit. Ja, men i alla fall att de skulle ha, någon skulle ha Palestinasjal på sig. Och, ja, det var så mycket prat om det här. Men främst vill han inte, han skulle inte få komma. Och det här fick vi hålla på med mycket tid. Det här. Jag känner mig också lite stressad. Vi ska hinna fram och göra den här häftet till den 10 december. Måste allt vara klart. Då hade de en ung, jättebra svensk lärare. Så tappade hon tålamoden och så skrek hon. Gå ner på torget och fråga om de kararna som sitter där och rullar på sina radband. Om de har gått till prostituerade någon gång. Och det blev knäpptyst i klassen. Och sen pratade vi inget mer om det. Och sen så kunde vi hålla på och prata om barnprostitution och allting. Och sen fick han komma. Han fick komma. Ja. Lotta Silvien heter min arbetskamrat som är tecknare. Vi gör också tidsskåp. Vi jobbar med alla de här priserna. Medicin och fysik och kemi jobbar vi också med. Men lite mindre. Och det beror också på varje år hur vi får ihop det med lärarlaget. Så det gör vi tidsskåp. Det här är de här olika andra priserna. Här ser ni medicin och här är fred. Så vi pratar om alla priserna. Men litteraturen är ju vårt fokus. Och som jag sa, alltså det är sällan vi kan läsa en hel bok. För att dels hinner vi inte och dels är det så... Det är ju vuxen författare det här. Men Imre Kertész, den här mannen utan öde, det kunde vi läsa hela boken. Så läste vi den. Och det var väldigt gripande för att också var barnen liksom lite återhållna där i början. Eftersom han är ju jude. Och många av de här barnens föräldrar känner inte att det är, de har inte en positiv inställning till Israel kan man säga. Och inte till USA heller. Och det hör ju ihop lite. Och att... skulle verkligen en jude nu komma till Rinkeby där det är så mycket palestinier och barn som är alltså offer kan man säga för den amerikanska maktsfären. Många kurdiska idag, alltså det är många muslimska barn. Ja, då läser vi Mannen utan öde. Det blir väldigt, väldigt gripande. Och jag ska läsa för er vad en kurdisk pojke skrev. Det här är en turkisk flicka, men den kurdiska pojken han skrev så här. Jag blev mycket upprörd när jag läste kapitlet om hur fångarna blev rakade utan att veta vad vakten höll på med. Eftersom jag är kurd kan jag identifiera mig med huvudpersonen. Jag och han är lika gamla. Sen kommer de. Det har kommit under de här 25 åren. Har det alltid kommit antingen en Nobelpristagare eller hans familj eller hennes familj eller någon översättare. Och då har jag tränat upp barnen så att det är barnen som håller alltihopa. Vi vuxna syns inte. Här har vi två konferensier och de håller i det. Och så presenterar barnen, det finns en utställning där bakom. De presenterar sin läsning. De berättar för Nobelpristagaren hur de har upplevt att läsa dens verk. Och så har vi ett fantastiskt internationellt Lucia-tåg. Inget öga torrt. Och här kommer Naipaul. Han var en snäll farbror och de hade förlåtit honom redan. Ja. Men det underbara var att vi jobbade med namn det här året. Och det var många grekiska barn, de hette jättevackra namn. Achilles och Diana och så. Och hans underbart unga, vackra fru, hon älskade Grekland. Så hon kastade slängkyssas här till barnen hela tiden. Så fort de sa, my name is Achilles. Oh, wonderful, skrek hon och kastade slängpussar. Och sen kom Dimitris. Oh, wonderful, sa hon igen. Så det var verkligen en lyckad omgång. När Kertész kom, då satt han och höll sin fru hårt, hårt i handen. Och han grät hela tiden. Han såg de här barnen med sina sjalar. Så stod de där och berättade, jag kände mig som du. Jag var också 14 år. Och efter, när barnen presenterade, det tar ungefär en halvtimme, länge kan de inte hålla på. Så bjuder de barnen bjuder välpristagarna på te i vackra teglas. och fina kakor, sina orientaliska bakverk. Då får barnen prata med Nobelpristagarna. Och de vuxna får inte tränga sig på. Vi har några vakter, barnvakter som är bodyguards. Det är alltid de bråkiga pojkarna. De tar det här på stort allvar och kan hålla ifrån. Och de har tomtemössor på sig för att man ska förstå vilka de är. Kertész fru hade aldrig druckit så gott te. Och då sprang en liten flicka iväg och köpte en hel påse av det här goda Rinkeby-teet som hon fick med sig hem. Ja, när Vargas Llosa kom, då skrev han sen, han bor ju i Madrid också, då skrev han i El País att det här, att få träffa de här barnen och vara en eftermiddag i Rinkeby, de stannade en till en och en halv timme. Det var det som berörde hans hjärta allra djupast under hela Nobelvistelsen. Och det är faktiskt många som har sagt. Och det betyder mycket för Rinkeby också. Ja, men det är roligt att vi får visa upp den här delen av Sverige. Och Thomas Tranströmer, jag ska visa en liten film, vi kommer hinna det. När Thomas Tranströmer skulle komma, då tänkte vi att han kommer inte kunna komma. Han är ju inte stark. Då tänkte vi gör en film åt honom. Och vi fick med oss Stockholms kulturskola som skulle hjälpa oss göra den här filmen. Då hade jag läst med barnen, det är tre dikter som nog många av er har läst. Den ena är Allegro, det handlar om hur han spelar på sin flygel. Och den andra var I Nildeltat, det handlar om när han är ung och kommer till Egypten. Och den tredje, Romanska bågar, det är ju nästan det är en av hans mest älskade dikter. Det handlar om hur han är på San Markusplatsen och går ut, han har varit i kyrkan och så går han ut på torget. Ja, då ska de läsa de här dikterna. Det är nya barn varje år och nya lärare varje år, det förstår ni själva. Ja, då tittar de på det. Alltså, de fattar absolut ingenting. Flygel, vad är flygel? San Markusplatsen, en romansk båge, de vet absolut ingenting. Och då ber jag dem att stryka under en mening, alltså en rad i varje i den dikten. Bara en enda rad som de tycker om på något vis. Och utifrån den raden så går vi sen genom dikterna tills vi förstår dem eller förstår dem på vårt vis och så får de tolka dem. Och ni ska se den här filmen för att den raden som jag kanske 75% av barnen valde, det var var stolt att du är människa. Det var den raden och då får de ta hem den här raden, den som de har valt och be sina föräldrar att hjälpa dem att översätta den till modersmålet. Det kan deras modersmålslärare göra, men de ska ta hem den. För att det är också ett sätt där, där föräldrarna förstår vad vi håller på med. Och att de kan prata med föräldrarna om den här enda lilla, lilla raden. Sen fick de också visa, de får visa Rinkeby för Thomas Tranströmer. Så filmen handlar om hur de tolkar de här dikterna. De visar honom Rinkeby och de berättar om sin läsning. Den är 5 minuter. Och jag vill bara berätta, sen, du ska hjälpa mig med filmen. Thomas Tranströmer kom till Rinkeby. Så han satt där och han stannade så länge. Och genom sin fru pratade han och sa att det här var det bästa på hela veckan. Och han hade nästan aldrig hört så bra tolkningar. Så nu ska ni få se filmen.
Jag spelar Haydn efter en svart dag och känner en enkel värme i händerna. Tangenterna vill, milda hammare slår, klangen är grön, livlig och stilla. Dikten handlar ju självklart om musiken, alltså en kärlek för musiken. Och så som vi människor har någon att prata med eller ett sätt att uttrycka våra känslor på, har han ett sätt också. Fast det är genom att spela piano eller att skriva dikter. Så tror jag. Vi ger oss inte, men vi vill fred. Jag gillar att det är ju bra att inte kriga. Och det är det alltså, meningen säger. Men det är att man kämpar till det man vill. Utan någon krig. Ja? Det är inte många som använder den här meningen. Mm. Jag tycker att folk borde säga det mer i vissa länder. Jag vill ha fred. Εγώ θέλω ειρήνη.
Jag gillar inte att han, att det här är när han kommer hem efter det svarta och spelar sin piano. Och då han känner värmen i händerna, alltså han känner sig tugg. Och piano var hans bästa vän. Alltså svarta dagen går bort. Det blir inte längre svarta, det blir en ljus dag. Wahan, Rabba, Nabad.
Den unga frun grät rätt ner i sin mat på hotellet efter en dag i staden. Där hon såg de sjuka som kröp och log och barn som måste dö för nötskull. Det påminner mig ganska om mitt hemland. Därför det är min hemland, dit som Sverige. Det är många som inte får sin utbildning. Det finns barn som jobbar. Men vissa delar är ganska fint, som i dikten Egypten.
Jag tänkte på barnen som var fattiga, typ Egypten och Irak. Man måste hjälpa dem. Alltså, typ, de har inga råd att hjälpa sig själva.
Det finns någon som ser allt utan att hata.
Jag tänkte direkt på Gud när jag läste den här. För, alltså, det är inte så många som tror på Gud. Och det är några som, alltså, överdriver. Men jag tror på Gud. Och jag tänkte istället att Gud ser allt utan att hata. Han förlåter allt. Honaka had yastati an yara kull shay min dun karahiyah.
En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen. Skäms inte för att du är människa, var stolt. Inne i dig öppnar sig valv efter valv oändligt. Han säger att ingen är perfekt och jag tycker att det är bra. Alla är lika värda, lika unika. Det är bara någonting jag ska komma ihåg, att jag inte ska skämmas för den jag är, utan jag ska vara stolt istället. Låt det här Teo Barnoshab Eshtabar.
Känns inte över att vara människa. Var stolt.
Jag var blind av tårar. Han grät mycket. För det var vackert. Den är fin.
Vi vill ha fred.
Det var lite svårt att förstå först. Men efter att man läst varje mening ordentligt. Det är bara så här en jättestark mening och jag kände igen mig, för ibland brukar jag skämmas över den jag är på något konstigt sätt, och när jag läser den här meningen jag får lite självförtroende. Så la min akfad allt kid här bara norsha mishtahbar.
Först var den svår att klura ut vad den meningen med den var, men senare det var lättare att veta vad det handlar om och betydelsen. Du blir aldrig färdig och det är som det ska. Det betyder att man lär sig hela livet. Alltså. Man aldrig kan. Man lär sig hela livet.
Ja, det var bra. Jag gillade bäst med det där. Ängeln utan ansikte och ljuset som fladdrade. Jag tyckte bara om det. Det var bara sådär bra. İnsan olduğun için utanma gurur duy. Människor är sig själv på sitt eget sätt och alla är mycket, lika mycket värda.
Skäms inte för att du är människa, var stolt.
Det blir så här, att det är jättevarmt. Inte det. Så här, det är så här mjukt. Ja, så här mycket känslor. Alltså det är någonting stort, för det är inte alla som vågar vara den man är. Kärmaka, det börjar i mrofiser berisba. Så var jag stolt för den du är.
Skäms inte för att vara en människa, var stolt!
Ja, det är ingenting att lägga till. Det är ingenting att dra ifrån. Att man kan få 14-åringar att läsa Thomas Tranströmer är värt en ros. Tack så hemskt mycket, Gunilla.
Tack.